Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt 481. Undertecknad Nisse Edvall, signad in, och vi har också Manne Forsberg.
Jag stämplar min stämpelklocka här också.
Ja.
Förlåt, en minut sen här.
Ja, det gör inget. Välkommen ska jag säga till dig.
Ja, tack. Kul att vara här.
Ja, tack.
Med Anna i halsen. Jag sprang in. Jag jobbade sent, om man ska säga.
Ja.
Det var ju speciellt att jag, alltså jag jobbade inte så jävla sent. Jag var färdig med mitt jobb, som var ett ganska roligt jobb, vid 20-tiden. Men sen så ingick det jobbet att jag behövde transportera mig från Göteborg till Stockholm med tåg, så att jag kom in till centralen vid 11:30. Och då är jag lite uppskruvad, så då måste jag äta glass och så. Det är min nya grej förresten. Alltså jag har haft lite olika grejer som jag har fastnat hårt vid och haft svårt att bryta. Till exempel alkohol hade jag ett tag. Som du, minnesgoda lyssnare minns, och även droger och så här. Snus höll jag på med länge. Snus var lite annorlunda kanske, för det var någonting man gjorde, eller som jag gjorde i princip dygnet runt. Men sen minns jag när vi fick Rut, och tillvaron var så fruktansvärt kaosig för att alla var sjuka och Sara hade feber och bröstböld och det var jätte kaosigt och jobbigt. Då hade vi liksom ost hemma. Det var framförallt en manchego, för att vi hade förberett ost som Sara skulle vilja ha efter graviditeten.
Just det, hon hade ett uppdämt behov. Hon är ju en ost, hon är ju en ostbricka.
Ja, hon trodde att hon skulle ha ett uppdämt behov, men hon var väl för trött och sjuk och så att hon åt aldrig den där. Så varje kväll när alla hade somnat så satt jag liksom en halvtimme och åt en manchego. Och sen var jag ju tvungen att köpa en ny, för hon kunde ju när som helst börja längta efter ostarna.
Ja, just det.
Och det var så jävla svårt att, alltså det blev ju som att en kväll kvällsfriden definierades av att ja, men det är då jag sitter i tystnad med en manchegost. Det var svårt att komma ur det där. Ja. Nu är det lite grann med glass. Nu sa jag lögnaktigt att jag behövde äta glass igår för att jag var uppvarmad. Men jag äter glass varje kväll. Men okay. Ja, i och för sig, det stämmer väl för att även fast jag kom hem klockan 12 så var jag tvungen att äta glass för att få den här kvällsfriden. För jag äter glass varje kväll.
Ja.
Gott.
Samtidigt har jag en deal med mig själv att för att det ska kännas okej att äta en hel bytta med glass så vill jag ha tränat 2 timmar.
Mm, just det.
Och det gjorde jag inte igår. Men då kanske det var den här jobba sent-klausulen som kickade in. Så det finns alltid något skäl att äta glass.
Mm.
Ja, men det gjorde i alla fall att jag sov liksom länge idag.
För att du var uppe sent och
ja,
så.
Ja, exakt.
Det är glassen inte i sömnen.
Jag var uppe till 2-tiden. Och sen så, eftersom jag än så länge har inte en bebis och sådär, så kan jag ju liksom kompa. Så jag sov till 28.
Gud vad härligt. Men det här, jag antar att du har liksom börjat också ha några så här speciella glasspreferenser och sådär. Eller är det...
Absolut. Ja. Det började med en turkisk pepparglass.
Mm-hmm.
Det började med att på Hemköp i Bredäng så var det en kampanj. Jag tror det fortfarande. Den kostade 25 kronor styck. I vanliga butiker kostade den typ 44.
Mm.
Och den var så vansinnigt god. Och även nu när de har ändrat så den kostar 44 så är det fel på streckkoden. Så att de tar 25 för den nu någon månad efter kampanjen.
Jaha.
Så det är ett litet lifehack. Men sen härom förra veckan så hittade jag Ben & Jerry's för 39 kronor styck. Alla sorter på ICA. De brukar ju vanligtvis kosta över 60. Så då köpte jag 16 burkar som jag lever på nu. Så att, ja, men det är härligt.
Men det här turkisk peppar, det är ju ganska speciell preferens, tänker jag. Det är någon lakrisklass då, antar jag. Har Ben & Jerry's någon liknande i sitt sortiment?
Nej, de har ingen lakrisklass. Okay. Men där har det blivit... alltså, jag har alltid ätit chocolate fudge brownie.
Ja.
Sen har jag ibland velat pröva peanut butter cup. Men den har känts för mäktig och söt. Men nu är jag liksom över så långt på andra sidan så att jag tycker den är kanon. Det är så här, du vet, sån här Reese's peanut butter cups i hur många som helst då. Ja, den är extremt mäktig.
Mm.
Ja, men det är trevligt. Men i alla fall, det jag gjorde i Göteborg var att jag hade en löpargrupp.
Mm.
Och där var det ett killgäng. Så jag åker ibland och håller i löpargrupper i Göteborg. Mm. I Stockholm också för den delen. Men i Göteborg, redan förra gången så var det ett killgäng.
Mm.
Som jag tror var i ungefär 25-årsåldern.
Mm.
Som kom in med en otrolig energi och glädje och hade liksom vinnande leenden, fin kamratanda inbördes i gruppen.
Hur många var det i det här killgänget?
Ja, men förra gången så var de 2 eller 3.
Mm.
Men nu hade de svält och var 5 eller 6.
Okay.
Ja, men de var liksom så här, de kom in med en otrolig smittande energi.
Mm.
Och var också så här väldigt positiva till sammanhanget vi befann oss i och la upp, du vet, så här, tusentals skitsnygga bilder på Instastories och så.
Okay.
Med korrekta taggar och sånt.
Mm.
Så att jag kunde dela vidare och liksom blev jätteglad.
Mm.
Och då pratade vi, för vi som håller det här, det är jag, en man som heter Anders Neumann som har ett glasögonföretag som heter Spektrum, och han är väl, kan han vara, mellan närmare 40 45 kanske. Du har ju träffat Anders Neumann.
Mm.
Vad är han? Strax under 45. Eller vad säger du?
Ja, jag skulle tippa att han är född någonstans mellan 75 och 78.
Ja, exakt. Och sen så är det Billy White som är en kock. Och han är väl också där någonstans, 45 ska jag tro. Kanske strax under 45. Och sen är det jag som är 39. Och det var som att vi pratade, eller Billy tog upp det efteråt, att så här, vad underbart det är med sådana där unga killar. Vad man älskar dem.
Mm-hmm.
Alltså vi som är då mellan 40 typ och 45. Vad vi älskar de här männen som är i 25-årsåldern.
Okej. Jag är lite förvånad. Men jag tänker att du ska få avsluta eller utveckla resonemanget
ja,
innan jag liksom ser emot.
Ja, men det är bra. Mm. Nej, men för att de kommer in med den energin. Alltså att det är som att vi, Billy, jag och Anders, vi har ändå liksom lite grann nötts ner av livet, av besvikelser, av att allting inte gick exakt som vi hoppades, av att vi bara har levt en småbarns tillvaro som har varit krävande. Mm. Och av det här att laget.se spammar och man måste ta ställning till om barnen ska gå på olika träningar och sånt.
Mm.
av ständiga små bestyr. Medan de här 25-åriga
killarna... Det där låg väldigt top of mind, kände jag. Det där just laget.se. Det var...
Ja, men du vet, den typen av grejer. Besöksdag på kollo.
Jag vet, min sån värsta är... För Jojos skola har världens sämsta sån app. Den heter Schoolsoft.
Ja, den har jag också.
Spring, om ni någonsin... mitt problem med den är dels att det är ju sån dålig... nu har jag glömt all terminologi för det där, trots att jag gick en sån här copywriter-kurs. Alltså det här som är liksom... Alltså gränssnittet är liksom opedagogiskt. Och det är också väldigt många klick från alltså, till att man ska liksom komma in och läsa det som händer. Jag får en notis. Och sen så klickar jag på den, men då måste det liksom, då måste jag logga in i flera olika steg.
Ja, men så det är ju på skolplattformen också.
Ja, och sen är det väldigt, men Mannes
ja, men ni har inte skolplattform. Eller vänta, är Farsta Stockholms stad?
Farsta Stockholms stad, men det här är ju en privat eller sån här friskola, så att den just är väl lite med i det. Och Manne, han har en annan som heter Infomentor, och den är otroligt bra. Alltså där är det liksom, där funkar allting. Problemet med de här apparna är ju att man fattar att det är smidigt för lärarna. Jag känner att jag hade ett uppdämt behov av det här. Ni får ta den här ranten, för att jag måste få det ur mig bara. Att lärarna, det är jättesmidigt för dem, istället för att liksom behöva som förr då trycka upp massa stenciler och sen så ge hem, och sen så försvinner de på vägen, barn gömmer och så vidare. Har ju gått via typ mail, och det var väl ganska jobbigt med alla mailadresser och skicka ut allt det här. Det var väl liksom ett ganska jobbigt förfarande. Och sen med den här appen, då är det smidigt, för att då publicerar de bara någonting i appen och sen så går det ut en notis till alla. Problemet är ju då om det här liksom inte riktigt funkar och att folk inte läser informationen för att appen är så himla krånglig och allting. Då uppstår ett problem. Och det är där är väl jag, att jag liksom missar ganska mycket viktig information för att dels så är det så att jag är fortfarande inloggad på Jojos förskola. För det var de hade samma plattform. Så att jag varje gång så måste jag typ hitta min egen, hitta Jojos skola. Det är så krångligt är det. Och jag tycker att det här är fan, det är 2022. Skärp er allihopa bara.
För mig hade det också varit förödande att inte kunna glömma och gömma lappar.
Ja,
alltså man verkligen tänker ut barnrättsperspektiv. Man måste ju kunna undanhålla information från sina föräldrar. Hur ska man annars klara skolan?
Det där med att det inte går. Att det, liksom, att de har, en grej som däremot kommer gå. Eftersom Manne har ADHD, och så hämtar jag ut medicin och sånt till honom mycket. Och där, nu när han fyller 13, då kommer inte jag längre kunna se hans... medicin, hans recept. Då kommer inte jag kunna logga in på liksom vårdguiden och gå in på mina barn och gå in.
Det privatlivet undrar om honom.
Ja, för då är det 13, och som jag har förstått det så är det här ganska mycket en tjejgrej, att det är att tjejer ska kunna ha p-piller utan att föräldrar typ håller på
utan
och
ska bli hedersmördare typ.
Exakt. Så att man ska, men det är ganska jobbigt om man har då ett barn med NPF-grejer, att det liksom är att ja, gud,
har han kanske har något, du vet, gör något så här visektomi eller någonting, och sen så är det något så här smärtstillande som man bara tar efter vasektomi. Och då vill man inte att du ska liksom så här bli helt galen för att han har ett aktivt sexliv och för att han gör det här oåterkalleliga beslutet och kutta sig för att inte få barn.
Ja, speciellt då innan han typ är könsmogen. Verkar dumt.
Ja, en aning.
Ja, nej, men kul. Det där var en litet stickspår där jag kände att jag fick ur mig någonting.
Ja, men som du jag ser. Behövde alltså, hur kul är det att prata med någon som är, hur gammal är du? 42. Som håller på att prata om Schoolsoft. Alltså,
ja, helt
otroligt tråkigt. Tänk om du skulle komma på en löpargrupp. Istället för att ta ascoola bilder av snygga kläder, ett vinnande leende och en härlig energi, så skulle du börja prata om Schoolsoft.
Gulnande tänder, lönfet mage och bara en jävligt trött hållning liksom och energi.
Som kanske, om du inte har varit hos kollektivet Vitan på, så kanske liksom ser lite så här frösigt och sprött och torrt ut. Liksom.
Ja, där vill jag ju bara vidhålla att det ser fan. Mitt skägg är fan aldrig frösigt.
Jag har börjat gå till barberare. Faktiskt. Jag gick till Sultan Barberare i Göteborg igår. För
jag tycker att
det
hedrar dig. Visst, ja,
det började med att jag började vaxa ryggen, och nu lämnar jag hela min kropp på olika tjänster av olika slag. Jag vet inte fan. Det är väl en ålderskris också. Och också någonting som skulle förstöra jättemycket på löpargrupp. Om man kommer prata om att man har varit på Sultans barberare liksom.
Var det så det började för Paolo Roberto också? Han började vaxa ryggen, sen började han lämna sin kropp till massa olika ändamål. Det slutade med liksom att han lämnade in sig själv på helkroppsgrej bara.
Jag tror det. Det är så spännande med hans resa att först så var det att han extremt destruktiv och har en destruktiv kraft. Han vill förstöra allt som han har byggt upp och att han utnyttjar då kvinnor. Och sen så är det en politiskt motiverad grej. Det är för att han är med i Medborgerlig Samling och vill upphäva sexköpslagen.
Igen det nu? Jag har liksom missat hans resa.
Ja, nej, men han har gått med och Alexander Bard håller fram honom som en liksom politisk kämpe som ska, alltså det är den frågan han ska driva med Medborgerlig Samling. För Medborgerlig Samling är mot sexköpslagstiftningen och han ska liksom personifiera den kampen. Det är ju speciellt.
Det är ju, men det är ju verkligen att göra dygd av medlen så att säga.
Ja,
att,
verkligen.
Gräva där man står, som Sven Lindqvist skulle ha sagt.
Ja, och det hade väl kanske varit, känns lite renare om han hade gjort det från början på något vis.
Ja, visst. Det känns ju verkligen opportunt att han hoppar. Ja. Det finns ju vissa sådana som man inte blir förvånad av. Vi har ju Novak Djokovic som är ju liksom någon slags konstig bad boy inom tennisen. För att han tillhör den här, du vet, antivaxrörelsen som är de här som kommer lite mer från yogahållet.
Mm.
Dels så att han håller på mycket med så här kolateralt silver typ och olika, ja, så här vattengrejer och käkar specialkost.
Kollegialt.
Ja, kollegialt. Jag vet inte ens om det är kollegialt silver han håller på med. Jag vet i alla fall att han har druckit någon vatten från några källor. Och sen så
är vaccinmotstånd och hela den grejen.
Ja, och det har ju han uttalat sig för och så har gjort att, och han har inte velat vaccinera sig, vilket gjort att han har missat liksom hela vårsäsongen. Han fick inte komma till USA och spela och sådär. Och sen nu är det också så att Wimbledon, tennisen har ju två olika organisationer. De har ju dels ITF som är, håller i liksom Grand Slams och sådär. Och sen så har de ATP som håller i vissa andra, de här andra turneringarna. Och då har ryska tennisspelare, det är okej för dem att spela i ATP-turneringar. Men nu har Wimbledon då, som tillhör en annan organisation, de har gått ut och sagt att ryssar får inte spela i Wimbledon. Så att då kommer det vara liksom ryssfritt och vitryssfritt i Wimbledon. Och då har Djokovic uttalat sig till stöd för de här ryssarna. Vilket är roligt, för att det är som att när man väl har börjat vara liksom lite alternativ i största allmänhet, då är det som att då måste man haka på alla alternativa åsikter som finns. Så att det blir liksom...
Jo, men det där är väldigt populärt nu, har jag sett. Alltså jag följer ju en del... Eller har en del Facebook-vänner som är typ lite halvljusskygga, men framförallt att de i sin tur har ljusskygga Facebook-kompisar. De har ju märkt att det är mycket liksom så här, folk som inte har varit så liksom världspolitiskt intresserade, alltså kanske en så här Rosmarie 59 år i Nässjö som hatade vaccin och som nu tycker att Ukraina lite grann kan skylla sig själva. Och att vi inte säger sanningen om Putin, att han är en hedersknyffel och sådär.
Jaha, det känns som en ny... Det känns som att... För Sverigedemokraterna har ju missat lite grann det här tåget. Eftersom de, de är så Putin-negativa i det här. Så känns det som att de borde snart vända och vara mer Ukraina-negativa för att...
Liksom... Ja, herregud. För de har ju hur mycket väljare som helst som är jätteputin. Och jag menar, företrädare Erik Almqvist var ju inom citationstecken oberoende valobservatör och sådär, i Ryssland, kunde man läsa det igen. Men jävlar vilket stickspår du.
Ja, men det stickspåret är inte riktigt slut ännu, för jag har en grej till på det där. Och det var...
Vad pratade du om ens?
Nu tappade jag det helt. Det var tråkigt. Det var jävligt ett smart stickspår, och spirituellt
stickspår.
Men skitsamma, jag kanske...
Men vad var stickspåret? Hur kom vi ut?
Alltså du håller på att prata om att du älskar 25-åringar män.
Ja, det vet jag. Men, ja.
Ja, sen så började vi prata om lönfeta 40-åringar och så vidare.
Just det. Ja, nej, men precis. Ja, nej, det spelar ingen roll. I alla fall så var vi alla upplyfta av de här unga männens energi. Och vi satt oss på tåget mot Stockholm och började, i alla fall jag, säkert Anders och Billy också, började kolla upp dem då på Instagram. Och där var det liksom, det var ju bland vita leenden, det var härliga resor. Det var liksom... fester på Marstrand och de här, och det var Chalmers och det var, du vet, Alperna, och de här människorna också som är 25-årsåldern, de kan ju leva ett jetset liv utan några egentliga pengar.
Mm-hmm.
För att de har ju inga utgifter.
Mm-hmm.
De kanske bor i en studentlägenhet, de kan vara i sina föräldrars palats på Marstrand. Och det är inte så dyrt att åka till Serge Chevalier. Det kan man göra på studielånspengar.
Men där vill jag bara pausa lite. För att det var ju en grej där som du sa, att de kan vara i sina föräldrars... alltså, det
känns... Alla att... 25-åringar har föräldrar som har ställen på Marstrand.
Ja, alltså det krävs ändå...
Det
någon typ av...
Ja, där. Ja, men annars kanske det räcker. Alltså, man har det där vinnande leendet och är sån energi. Då kan man, det är inte ens egna föräldrar heller som behöver ett ställe på marsan. Utan man kommer bli inbjuden. Någon har väl.
Om man har, det är så tråkigt för alla de här killarna i Rinkeby och Tensta som skjuter varandra. De borde ju veta att de har ett ställe på marsan som de kan åka till istället. Det är som att ingen,
ja, men om de hängde i, alltså om de gick på Chalmers och hade den här energin, så skulle de absolut fira på Marstrand.
Jo, men jag tänker att de har det, att de alla 20-25-åringar har det, men att det är vissa som inte vet
men
om
de
det.
Kanske inte skulle tycka det var så kul.
Nej, sant.
Nej. Men och jag tror att en del av din och min framgång när vi startade podden, det var att vi var typ 25. Du var ju lite äldre, du var ju 33. Men jag var ju, jag fyllde precis 30 när vi startade podden. Jag hade inte nötts ner av småbarnslivet helt. Jag fick barn över 27 för sig. Men jag hade, både du och jag hade lite liksom kvar av det här. Så det var liksom contradiction in terms. Två stycken som var pappor, men hade kvar den ungdomliga energin.
Naja.
Som var 25 någonting killar. Men först var jag en sån själv, och sen så började ju min längtan efter såna män. Det vet du, jag började hänga med Dag och Saman. Och sen blev jag kompis med John. Och jag tror att det som är lite spännande för mig och Billy och Anders, nu ska jag inte tala för mycket för dem, jag tror att det blir, alltså egentligen så kanske det är så att man älskar alla som är 25-30. Alltså både män och kvinnor. Men det blir ju väldigt liksom dubiöst om man skulle hylla 26-åriga tjejer på det sättet. Det kan man inte liksom göra.
Du har
göra.
Hittat ett sätt att gå runt det där.
Alltså, nej, men att göra... så att om det är så att man känner liksom lika mycket för killar och tjejer i 25-30-årsåldern, då måste man ju lägga den kärleken som man känner 100% på männen. Ja. Vilket dels är liksom misogynt i någon mening. Och det blir konstigt liksom hur man än gör, för det är lite taskigt mot tjejerna att jag inte kan sitta och hålla ett stort, för det var inget sånt tjejing där riktigt, men det blir svårt att hålla ett hyllningstal. Sen finns det ju de, en del skit ju det där och bara liksom, jag står över det, som Henny Schiffert som blev tillsammans med Nora Lerfaj när hon var i den här 25-30-årsåldern.
Ulf Lundell har ju också.
Ja, så det finns ju en del, men den uppbyggliga, fina och trygga sättet, det är ju bara att dyrka manlig ungdom. Alltså inte den här ynglingaromantiken med liksom 14-åringar utan då 25-30-åringar som är den perfekta åldern. Och det man saknar kanske också. För det är väl också en grej att man blir lite bekräftad av dem. De tycker ju fortfarande att jag är liksom jävligt cool och så.
Okej.
Okay. Ja. Alltså de vill ju komma till min löpargrupp.
Ja.
De skulle kunna, gjorde de inte det, men de skulle kunna kalla mig chefen och så. Förstår du? Alltså, eller mallen. Jag är ju...
Nu gjorde de inte det, men de skulle kunna ha.
Ja, men förstår du, det går åt båda riktningarna. Att jag tror vi liksom idoliserar varandra.
Jag tror det, att de sitter och pratar om dig nu på samma sätt. Alltså gud vad härligt det verkar vara att vara typ 40 och,
Nej, men de har lagt upp, du vet, de har ju lagt upp jättesnygga, coola bilder på mig. Ja. I ett oändligt antal.
Ja.
Alltså eller fan, tänk om det inte är så.
Jag får något väldigt sådana här alltså det är någon brittisk överklassgrej, att vad heter det, vad heter den,
Men Brideshead Revisited, men det är två unga män.
Ja, det är den jag
Sebastian
menar.
Sebastian Flight och så.
Exakt, det är den jag,
ja, med teddybjörnen.
Ja. Alltså det finns något sånt.
Jag tror att det är kanske en förutsättning. Den dagen som de börjar himla med ögonen när jag drar mina stories eller sådär,
ja.
Och vi ska liksom springa upp för en backe och jag får ryggskott medan de fortsätter vidare upp, då kanske det kommer kännas mer komplicerat.
Men du vad heter det, du drar dina stories för dem?
Ja, det är därför jag är inhyrd.
Vilka stories drar du då?
Du får komma till Göteborg nästa gång.
Nej, men bara typ, dra ett exempel på någon.
Nej, men jag pratar om löpning.
Ja.
Så det är ju en löpargrupp.
Ja.
Men, nej, men så är det. Och det är ju därför också såklart som vi har hela, alltså det är ju en problem, alltså det finns ju en beröringskräck då med, alltså man vill ha ungdomen, men det blir problem då med män med positioner och makt, att de tenderar att anställa liksom män som är mellan 25 och 30.
Mm.
Ja, så där finns det ju politiska problem.
Men är det så att det
där blir ju en könsmaktsordning?
Men fan, jag kände till det. Jag tänker att det finns väl också väldigt mycket män.
Det var du som inte gillar män som är 25.
Nej, jag ska ju inte sticka under stol med att jag har en förbläs för kvinnor som är runt 25-30. Alltså om jag liksom måste välja. Om jag har,
du har aldrig nej, just det. Nej, du är väldigt förtjust i unga kvinnor. Det vill jag inte ens prata om. Nästa ämne, du hade sett Stranger Things. Ja, men det blir alltid problematiskt.
Ja, nej, jag vill inte heller prata om det.
Nej, bra. Du hade sett Stranger Things.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har sett Stranger Things med Jojo. För att han såg någon trailer för säsong 4 som kommer här nu i maj av Stranger Things. Och då blev han sugen. Och jag
en
blev...
retro-serie som är väldigt snygg.
Ja, men folk måste väl känna till Stranger Things. Alltså...
Kanske, jag såg första säsongen, jag fastnade inte.
Nej.
Men
det kan jag tänka mig att du inte gjorde. För att du gillar ju inte saker som... Alltså du är ju mer... Om man jämför mig och dig så är jag ju mer idéhistoriker och du är mer liksom filosof eller om man ska säga arkeolog typ. Alltså du gillar ju att gå till källorna. Jag gillar ju... Jag har ju inga problem med liksom remakesen så att säga. Att det är någon som har satt sig in i och tagit Aristoteles och läst Platon och sen så gjort liksom ett härligt kompendium där de har sammanfattat det åt mig. Lite så är ju Stranger Things när det gäller typ 80-talskultur kan man säga. Du vill ju hellre se liksom originalen eller lyssna på originalmusiken och så vidare. Det är ju en stor skillnad mellan dig och mig. Och därför så Stranger Things är perfekt för mig, för det är ju som ett liksom en sammanfattning av Stand By Me, inte vet jag, Karate Kid, lite 80-tals synt. Det är liksom ett mishmash av lite sådär, ett potpourri av 80-tal. Och jag gillar det. Och sen så har jag också det här att jag aldrig kommer ihåg någonting, så jag kan se saker liksom flera gånger. Jag har ju det här, nu när jag läser massa böcker hela tiden, så har jag ju kommit på att jag måste göra anteckningar. Så nu har jag ju långa, alltså du ska se i min mobil alla långa anteckningar på varje bok, bara för att jag ska komma ihåg någonting. Vilket är ju ganska bra. Men det gör jag ju inte när jag kollar på tv-serier, utan då bara konsumerar jag dem rakt in bara. Så, med detta sagt så har vi då började vi kolla på säsong 1 av Stranger Things. Och Jojo blev ju hooked. Jag tyckte det var jättebra. Och det är ju jättebra. Alltså det är ju jättekul att titta på honom. Och det är...
Var det det som... när ni gjorde någon lek på Instagram? Hade det
ja, precis. Då var ju han... Då var ju han 7 istället för 11. Alltså han var liksom...
Okay.
11 är ju hon som blöder näsblod och har...
Jag förstod att det var något som gick mig över huvudet.
Ja, det förstod jag också. Det var många som förstod eftersom jag döpte den till 7-11. Tyckte jag var ganska fyndigt.
Ja. Jag förstod också att det var fyndigt. Att det var jag som var den ofyndiga.
Ja. Men hur som helst så tittar vi på det här. Och då kom jag på det, att det här skulle jag aldrig ha gjort när jag var barn. Jag skulle aldrig ha fått göra det. Alltså titta på Stranger Things. För det är ju rätt läskigt på sina ställen. Men det är liksom, jag har valt att så här, att med Jojo inte ladda det som speciellt läskigt, utan att mer så här, ja men när det blir någonting som är lite läskigt, så då får han liksom hålla för ögonen eller hålla för öronen, och han själv reglerar det väldigt mycket själv. Alltså till exempel i säsong 2 så är det ganska mycket att de går i olika av någon slags utomjord.
Det funkar med textning för honom. Det var problem med mina barn när de var i den åldern.
Alltså när det är Stranger Things är ju ganska alltså action scenerna är ju, talar ju ganska mycket för sig själva. Och sen okay. så, när det är lite, det är ju mycket relationsprat. Och då sammanfattar jag lite vad de pratar om. Alltså jag liksom översätter inte, han sitter och typ så här hinner med första ordet. Man hör hur han staverar liksom innan det har bytts. Men då sammanfattar jag så här, nu pratar de om att hon tycker att han ska gå dit. Men han är lite sur på henne för att hon gjorde det där igår på festen. Och sen så typ hånglar de och då stönar alltid Jojo. Det är hans grej. Han bara, då gör han sådana ljud när det blir hångel. Det är hans sätt att hantera det. Hur som helst, och när det är liksom, när han tycker också att det är läskigt, då vill han spola. Så att han reglerar det ganska mycket själv. Men det som jag vill komma fram till är att när jag var liten, då var det så laddat med sån här läskig film för mig. Så att det var liksom, det fick alltså så stora proportioner på ett helt onödigt sätt. Alltså som gjorde att jag kommer ihåg en gång till exempel när vi skulle kolla på Stålmannen. Alltså de här gamla med Christopher Reeves då. Och jag hade laddat så mycket för det här att det skulle vara Stålmannen och att jag skulle få titta på den. Att jag bröt ihop under förtexterna och började gråta. Alltså för att det var liksom, jag minns det här tydligt, för att det var liksom sån anspänning och så liksom läskigt. Och det hade ju...
Men kan det ha varit funderat på för att du, för jag känner inte alls igen det där. Jag såg ju allt.
Ja.
Och jag... Alltså,
jag tror att dina föräldrar var lite mer och sånt där. Jag tror att
dina föräldrar var lite mer som jag. Din pappa var väl en så här präktig hem- och skolapappa. Var det inte därför som liksom hade idéer om saker och ting?
Jo. Det tror
och
jag
hade verkligen. Kontroll. Alltså, ja. Vi var ju fem barn. Vi gjorde vad fan vi ville liksom.
Ja. Och jag tror att det är alltså jag tror att det är ganska bra. Alltså att inte liksom ladda det som så mycket. Utan att, det, att han har ganska mycket en förmåga själv. Att så här, nej, men nu är det ganska läbbigt. Och om jag sitter med och tittar. Att det liksom är, jag skulle inte stänga in honom i ett rum själv. Och titta på läskiga grejer. Men att vi gör ihop och vi pratar om det. Och det är ganska kul. Jag tror att det liksom är... Jag tror inte att det är helt dåligt. Hur som helst i alla fall, den där historien...
Nej, det kan nog vara jättebra. Jag däremot, eftersom jag tittade med liksom äldre barn och syskon och sånt där, fick jag se saker som jag inte riktigt var redo för. Typ, där jag kollade på tv-serien Det när jag var i lågstadieåldern eller Gräsklipparmannen eller sådana saker som jag ändå drömde mardröm om ganska länge. Och sen inte kunde få någon liksom stöd av mamma och pappa med de fantasierna och skräckvisionerna.
Men du kände liksom aldrig något behov av att du kunde säga så här, nu ska vi spola eller nu är det läskigt så att säga. För att du satt med
Nej, då blir man nog retad. Ja, det var väl alltid någon kille med som var lite äldre som tyckte att man var en tönt.
Här finns det ju ingen sån hets, utan här är det ju liksom jag börjar inte skratta och håna honom om han
Nej,
inte vill titta. Däremot kan jag bli lite irriterad som jag inte minns saker själv, att jag gärna vill se för att jag vill hänga med i handlingen.
Mm.
Men det försöker jag hålla för mig själv. Med betoning på försöker. Ibland så blir det så här, men kan du inte blunda lite och hålla för öronen så kan jag få titta i alla fall, så kan jag berätta vad som händer, för jag vill veta. Eftersom jag inte kommer ihåg någonting. Hur som helst, den där förtexten av Stålmannen, då började jag gråta och då kom jag ihåg att vi gick upp och att pappa läste Mumintrollet för mig istället. Och jag fick somna. ja, gud. Men då har jag tänkt på en del grejer som är då, som... Det här kanske är så här, det finns väl kanske ingen forskning som stödjer att det är bra för barn att se saker som är ratat 16 plus på Netflix. Alltså det kanske inte liksom har gjort sådana studier det där. Däremot så tror jag
att Nej, och jag tror inte heller att det är någon tendens i samtiden att det har blivit så att barnen tittar på läskare och läskare grejer.
Det tror jag i och för sig.
Att barn... Nej, tror inte jag. Utan det... Ja, kanske att man har tillgång till, men förut var det mycket liksom att alltså om man tänker att för barn satt inte med sina föräldrar och kollade och liksom delade underhållningssmak på det sättet. Utan då satt man väl i en gillestuga med sina kompisar och tittade på liksom motorsågsmassaken mer.
Ja, alltså det som är det nu, det är ju att barnen sitter i sina gillestuga motsvarande och scrollar TikTok på mobilen. Vilket ju är, alltså det finns inget som är mer tråkigt, som jag tycker är mer hjärndött än att sitta och scrolla och titta på TikTok. Alltså där känner jag ju... Där finns det ju liksom en stor skillnad mellan mig och mina barn. Att, alltså vad det gäller underhållningsvärdet i att sitta och scrolla och titta på TikTok. Men hur, det som jag skulle säga om det här då, att det finns ju som sagt ingen då forskning som säger att det liksom är bra för barn att titta på saker som är 16 plus. Men däremot så tror jag att i mitt fall så är det kul för att vi delar någonting tillsammans och vi upplever grejer. Det finns andra saker däremot som jag har tänkt på som kom upp till mig, kom upp till mitt medvetande. Och det var att det var vissa grejer som var farliga när man var barn som ju inte alls är farliga. Till exempel styrketräna när man är barn. Alltså det var ju så här, jag vet inte hur det var för dig, men det var ju, man skulle vara 16 eller man skulle helst ha kommit ur puberteten typ innan man började
styrka. Man i växten.
Ja, precis. Att det var farligt att styrketräna, vilket ju är så här... Alltså det ter sig ju helt absurt att det skulle vara farligt.
För... Ja, men det var väldigt nyligen som man tänkte så. Och på många ställen finns det ju åldersgränser. Och förut så, det började väl som att så här, det är farligt för barn. Men nu är det mer att vi vill inte ha barn där för de är jobbiga. Men min lillebrorsa, när han var 13 år så ville han börja träna med sin kompis Christian Hellberg. Då ringde de till varenda, de satte sig med gula sidorna, så ringde de till varenda gym i hela Stockholm. Mm. Alla bara, nej, absolut inte, klart inte får. Ut, tills de kom till Delta gym på Odenplan, klassiskt byggargym, som tyckte det var behjärtansvärt att pojkarna ville bygga muskler.
Ja.
Så då fick de till slut napp. Men nu, jag tränar ju på Friskis sedan några veckor tillbaka med Iris, och hon, eftersom hon är 11 så måste hon träna tillsammans med mig. Men där får man från det året man fyller 13. Ja, men det är ju för fan, det är ju Manne, han skulle kunna ha Friskiskort. Från det året man fyller 13 så får man köpa ett eget kort. Mm. Så häromdagen när vi tränade så tog vi med min systerson Nils, som är lika gammal som Manne. Och han rör sig hemtamt i den här miljön. Och det är väldigt kul, jag tränar ofta så här på tider när det är i princip bara 13-åringar som tränar. Det ser ju jättekul ut. Alltså, med... 13-åringarna och deras små gulliga vikter och näpna uppsyn.
Hur är din relation till 13-åringarna pojkar jämfört med din relation till 25-åriga pojkar?
Jag har inte riktigt någon relation till dem förutom till Nils. Och det känns ju som en spännande ålder, för att pojkar är ofta lite sen i puberteten och sådär. Så ja. Det är som, eller om det är flickor som är tidiga, men alla tjejer som jag känner som är den åldern, de... har ju liksom varit i puberteten sedan urminnes tider, känns det som. Ja. Medan pojkarna står och väger och ska snart, när som helst ska de komma i puberteten.
De är som de här, precis innan lövsprickningen på våren.
Ja, precis. Mm. Det är ju rätt spännande. Och sen bara att se så mycket 13-åringar, både killar och tjejer på gymmet, tycker jag är livar upp som fan. Det är kul.
Ja. Och för att styrketräning har ju till och med liksom bevisat att det kan reducera, alltså om man håller på med någon sport liksom, om vi säger som man spelar fotboll eller vad man nu gör, så kan det reducera idrottsskador. Jag har sett siffror på så här upp till 68%, alltså om man bygger upp liksom muskler. Så att det är ju, finns ju ingenting som är
barn
dåligt.
Barn och ungdomar är ju jävligt sköra, för alltså alla som håller på med fotboll får ju i princip knäskador. Och de som inte får det, alltså har du hört att väldigt många, det har inte med styrketräning alls att göra, men väldigt många elitsatsande barn förstörs ju av kyssjukan, kissing disease, alltså körtelfeber. Som man får ofta i de yngre tonåren och kan vara sjuk liksom i flera månader. Och sen så kommer man aldrig tillbaka till sin elitsatsning.
Det här är ingen aning om. Nej, men jag vet att knä, och det jobbar de ju mycket med. Det är liksom att de jobbar med. Och det är roligt, att, för det gjorde de ju innan det här med att träna på gym var kurser. Alltså att man kan göra utfall och träna knän. Men man kan inte göra det på gymmet. Alltså, ja, det var ju märkligt. Hur som helst. Så att det, och sen var det också... springa långt, jag vet inte om du minns det, det var ju också ganska farligt liksom. Det skulle man inte heller göra när man var ung, att man skulle springa så här. Vi hade väl någon sån här 1-2 kilometers lopp liksom, i skolan, men, men hålla på att springa längre än mil eller 1,5 mil och så här, det var ju liksom ingenting man skulle göra som barn, för det var också så här farligt och skadligt typ. För,
ja, men det ska man inte riktigt göra nu heller, tror jag. En del gör det ju, men det finns ju ingen friidrottsklubb som tycker att 13-åringarna ska springa 1,5 mil. Det kanske kommer ändras.
Ja, för det, ja, det har ändrats, skulle jag säga. Alltså det, just att om man är ute och joggar, alltså tar det lugnt och leker i liksom 1 mil, 1,5, så är det ju ingenting som är, det är ingenting som är farligt i det. Alltså för kroppen. Jag menar,
nej, men det säger du. Men det finns ju ingen som håller på med barn och löpning eller ungdomar och löpning som ordinerar det.
Jo, när jag googlade lite snabbt här innan med löpning för barn, och då står det ju mycket om att det är förlegat att tro att barn inte kan springa långt och sådär. Så att det verkar vara, som att det är mer okej nu än vad det var förut. Men att det står ju väldigt mycket hela tiden om att det ska vara på lust och det ska vara på barnens villkor. Man ska inte tvinga dem till saker de inte vill. Men ifall ett barn vill springa långt, så finns det liksom inget så här: nej, gör inte det, det är farligt. utan att det liksom är, ja, man ska låta barn utvecklas i den, i, på det de vill och på det sätt de vill, så att säga. Och man ska leka mycket och sådär. Men däremot finns det ingenting som säger så här, över en mil är farligt.
Det där är så roligt, för vi kollade upp nu, eftersom Iris är så satans jävla stark, så kollade vi upp från vilken ålder man kan ta svenska rekord och sånt där.
Mm.
Som, och SM-guld som hon är sugen på. Och det visar sig att i hennes ålder och ganska många år framöver, då är det typ lek.
Just det.
Och på tävlingar ska man typ inte räkna vikterna. Jag kan säga, hon älskar ju att lyfta marklyft över allt annat. Men det är inte som att hon är sugen på att leka när hon lyfter marklyft. Hon vill ju lyfta marklyft.
Ja. Ja, ja, det är ju... Men, så det, ja. Men jag vet inte, där kan man väl... Det är väl lite så här... Det är väl lite som att man kanske så här, som ett barn, om man är 10 år, då kanske man inte ska satsa på att springa en mil på en viss tid. Alltså förstår man att det ska vara så här svenskt rekord för 10-åringar på milen. Det vet jag inte om jag kanske tycker är så jättefräscht. Det är väl lite kanske samma sak med marklyft, att man kanske inte ska liksom vad ska man säga, risken för skador ökar väl om man tänker att det ska finnas något slags tävlingsmoment, att man, utan att det mer handlar om,
ja, kanske om man släpper tekniken och sådär. Men det är alltså det som är för en del, att man skulle göra en rolig lek för att det ska vara motiverande. Det behövs inte för Iris, utan det enda som hon tycker är kul, det är ju att lyfta tungt och att ha en PB-lista och justera den från gång till gång.
Ja.
Men det kommer inifrån henne, och det är väl det som är det viktigaste i alla såna här satsningar och idrotter, att det måste vara barnens drivkrafter, och att som vuxen kan man behöva bromsa lite ibland också då.
Här har vi ju jag hittade nu, jag var tvungen att hitta lite siffror inne på någon idrotts 6 snabba tips för löpträning för barn. Och då står det att springa maratonlopp är precis i överkanten vad som är hälsosamt för vuxna. Så det är naturligtvis inte hälsosamt för barn. Så gott som alla maraton har numera en åldersgräns på 16-18. Det är mycket svårt att sätta exakta siffror på hur långt barn kan springa på grund av avsaknad på forskning inom området. I princip är det inget fel att barnen springer långt så länge det är deras egen motivation som driver dem och så länge de lyssnar på sin kropp. Det finns inga vetenskapliga studier som berättar att barn som löper långt skadas på lång sikt. Jag tänker så här, om vi nu ska börja prata om så här born to run och sånt där med vad vi är gjorda för som människor, så är det ju som, om man tittar på ett barn, de springer ju överallt hela tiden. Så att, ja, där tror jag, det tror jag är inga konstigheter alls. Men och det som jag var inne på då var liksom olika grejer som har kommit på skam, så att säga, när man var, från när man var barn till att man är vuxen. Och att det
ja,
är...
ja, precis. Alltså, där rekommendationerna har ändrats för vad barn ska göra kring saker.
Ja, och då har jag tänkt
att... Och allting känns ju ganska välbelagt utom det första exemplet.
Stranger Things.
Kanske inte stämmer. Ja.
Ja, nej, men det är ju mer min egen då. Att jag tänker att det här borde ju också... Däremot undrar jag om det finns någon slags incitament för att det är bra för barn att titta på saker som är gjorda för vuxna. Jag vet inte om det är... om det går att hitta sån... om det liksom är hur mycket sån forskning som man vill göra överhuvudtaget. Men däremot så är det ju fascinerande med grejer som man tog som sanningar när man var barn och som liksom inte längre är sanningar överhuvudtaget. Och då undrar man ju vad man själv gör som är konstigt nu och som kommer sen avfärdas som liksom väldigt märkligt när vi blir far- och morföräldrar den dag vi kanske blir det.
Ja, vad tror du där då?
Ja, det är ju jävligt svårt att sia om, alltså.
En sak som är intressant tycker jag, det är att varje ny generation har ju en föräldrageneration som säger att, alltså, som skakar på huvudet åt något beteende som de håller på med. Och det uppstår en viss moralpanik. Det var ju dansbaneländet och sen serietidningarna. Med serietidningarna så var det att man var rädd att folk skulle typ göra farliga saker, tror att de kunde flyga och sånt där. Sen så kom videovåldspaniken och allting.
Gick du och tog kaffe nu? Ja, jag hällde upp lite kaffe.
Ja, ja. Men sen så har man ju kunnat säga att ja, men det var ju för fan ingen fara. Det gick ju jättebra och det var lugnt. Men och så kan man säga att redan de gamla romarna tyckte att dagens ungdomsgeneration var lat och förfelad och dum och sådär. Men någon dag kommer det hända. Alltså någon gång kommer vi ju ställas inför någonting som ändrar kartan. Som på riktigt var farligt och ändrade villkoren.
Ja, undrar vad det kan vara.
Och det blir ju svårt då, för man kommer ju låta bara som en galen alarmist. Ja, men det skulle ju kunna vara till exempel, alltså någonting som verkligen har ändrat både barn och vuxnas vanor är ju mobiltelefonerna och hur vi förhåller oss till dem liksom.
Ja, där undrar man ju hur det kommer bli med våra barn när de har egna barn.
Där skulle det ju kunna vara så att, alltså ungefär som när vi lanserade elsparkcyklar i Stockholm.
Just det.
Det var ju rena de av vilda västern. På ett sätt var det ju härligt. Man kunde, de fanns, vojarna fanns överallt. Man kunde bara slänga dem vad fan som helst. Och det var nice. Men sen har det såklart reglerats och vi börjar få ett lite mer moget voj- eller elsparksanvändande i Stockholm. Och så kanske det är med mobiltelefonanvändandet, att man kommer kanske se tillbaka på det så här. Så man kommer fortfarande hålla på med TikTok eller motsvarande och mobilen, men så här, jävlar vad oreglerat det var.
Ja. Ja, det blir intressant att se hur pass reglerat det blir. Det ska bli spännande faktiskt. Jag tänkte på en annan grej som egentligen inte riktigt har med det här att göra, men som jag, eller det har lite med det här att göra. Alltså när heroin,
det kan ju vara alkohol. Alltså nu har vi ju, förlåt att jag har berättat, att vi har väldigt restriktiv syn på att barn inte ska dricka alkohol, utan man ska vänta tills man blir lite äldre.
Ja.
Det skulle ju kunna vara en sån grej att, vad fan, gud, det är klart att barn kan hantera ett järn.
Just det.
Eller två.
Det tror jag däremot att det finns belagt att det liksom inte blir. Det är en sak som jag har tänkt på som är som folk inte drar paralleller mellan, som jag har tänkt på. Det är, du vet, Kent och Stoffer där på de kallas mods där, 60- och 70-talet. Då kom ju heroinet på bred front och alla liksom gick ju dog, alltså alla såna unga killar och tjejer. För att det var liksom helt oreglerat och det var ganska nytt och man visste liksom inte riktigt hur man skulle hantera det, och det fanns till och med vissa som hävdade att det var en strategi att vi att det var som en sjukdom, att vi låter dem dö och sen så liksom försvinner det, så att säga. Lite samma tänker jag på alla de här som skjuter varandra, att det blir liksom samma, det är en socialt utsatt grupp och sen så är det ganska isolerat till den gruppen och de dör, att det liksom finns, jag tycker det finns någon slags parallell att dra mellan de här två fenomenen som kanske inte riktigt har med det här resonemanget att göra, för att det finns ju ingen som säger att heroin är bra, det är ju aldrig någon som har sagt, om man inte tar morfin i typ smärtstillande, att det inte är, i och för sig morfin, opiater bra i smärtstillande efter man typ har opererat sig. Skjutvapen kan ju vara bra i någon typ av krigssituation där man måste försvara sig mot en invaderad, till exempel en rysk invasionsstyrka. Då kan det vara bra med lite skjutvapen, men annars är det ju inte jättebra. Så på så sätt så finns det ju inga likheter med det här andra resonemanget. Men det finns en parallell tycker jag mellan heroindöden och pangpangdöden nu.
Mm.
Men det var en pendang, det var liksom bara en epilog till mitt resonemang som handlade om att det var massa grejer som var, ansågs farliga när vi var barn som har visat sig inte vara speciellt farliga, och det ska bli spännande att se här i framtiden vad som kommer att bli farligt då och som inte är farligt nu.
Men verkligen, och det känns som att det ändå väldigt positiva saker du tar upp, det här med att barn och vuxna titta på saker tillsammans i större utsträckning och att små gulliga 13-åringar befolkar våra gym. Tack snälla för att ni lyssnade. Det får ni gärna fortsätta med även i framtiden.
Ja, jag tänker det. Kanske nästa vecka när vi släpper ett nytt avsnitt.
Härligt. Alltså, när ni lyssnar på det här, om jag räknar rätt då, ja precis, när ni lyssnar på det här, då är Pappapods bebis nummer 3 ett faktum.
Nej.
Alltså vänta, nu missade jag en sak som jag skulle säga. Alltså om en vecka bort.
Ja, precis. Nej, vänta nu. 2 maj är det väl planerat, va?
Exakt. Alltså, det skulle jag säga, fast jag har någon slags afasi. Det är när ni lyssnar på det här. Ja, men precis, sa jag inte det. En vecka bort så är det Pappapods bebis nummer 3.
Ja.
På dagen, idag, om ni lyssnar på måndagen.
Det är nästan lika stort som när Pappapods bebis nummer 3, eller nummer 5. Nej, nummer 3 i Pappapodden står, just det.
Ja.
Pappapods bebis nummer 3 är faktiskt finns. Ja.
Det, då kommer man ju tröttna man snabbt. Men när det är en vecka kvar, då håller man mycket engagemang kvar i frågan.
Så är det.
Mm. Tack för idag.
Tack. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.